Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at BennyOttison.com. Here we go. Have fun.
Välkomna till ett nytt avsnitt av min hälsopodd. Idag har jag en kille på tråden som är sjukgymnast. Han är personlig tränare. Han är kostrådgivare. Han äger företaget Hälsoutbildningar. Han är författare. Han är föreläsare. Och jag har själv hört honom föreläsa och det var fantastiskt bra. Välkommen Jonas Bergqvist.
Tack så mycket.
Jag är så glad att du ställde upp för jag vet att du har tusen saker att stå i. Och uträttar väldigt mycket. Jag hörde dig och Andreas i Göteborg och det var fantastiskt bra.
Ja,
jag är jätteglad att du ställde upp. Med dig, ja, jag vet ju du, jag har ju läst din första bok och så här om LCHF och träning. Jag vet att du kan otroligt mycket saker så att jag var tvungen att försöka välja någonting. Och då har jag valt ämnet vikt, att vi ska hålla oss kring vikt. Och vi ska ta död på ett par myter tänkte jag också, med hälsostress och lite sånt där. Men du ska få börja att berätta vem du är, lite kort.
Ja, sjukgymnast är jag utbildad till att jobba. Inte riktigt som en sjukgymnast, utan jag jobbar ju väldigt brett med kost, träning och delvis rehabilitering och människors livsstil. Och det är det jag tycker är otroligt roligt att göra. Det är där man får resultat när man tar det där breda angreppssättet. Fokus ligger givetvis på träning och kost. Och jag jobbar ju här på MF Training and Performance Center som vi precis har döpt om oss till i centrala Stockholm. En mot en, men coachar även grupper. Och en stor del av min vardag går till att undervisa på våra utbildningar. Och att vara ute och föreläsa. Jag älskar att komma ut och föreläsa och möta människor ute i verkligheten. Inte alltid här i min lilla värld på gymmet. Utan ute på arbetsplatser och på skolor. Så att det är en ganska flexibel, balanserad vardag jag har. Det är lite för mycket av allting. Det är väl det som jag kämpar med. Men så är det väl för allihopa.
Ja, ja det låter som det var ett väldigt spännande jobb.
Ja, det är väldigt tacksamt att jobba inom hälsobranschen. Man åstadkommer väldigt mycket och man får ju väldigt mycket tillbaka och det är det som sporrar en att fortsätta. Det är ju inte i den här branschen de stora miljonerna finns, men det är hjärta, själ och engagemang och passion. Det tycker jag om.
Jättekul. Jag sa ju att vi skulle hålla oss kring vikt och man kan tycka att det där är lite tråkigt då. Men jag tycker ändå att det finns en, alltså varannan svensk idag är överviktig. Och det är klart att det finns ett skäl att prata vikt och fördjupa sig i det och hur vi når ut med det. Men det har också kommit upp saker som hälsostress här det sista. Men vi ska ta det efterhand där. Och jag tänkte att vi ska börja med en fråga som jag säger ofta till folk så här att de vill gå ner i vikt och så säger de, som jag också har gjort i alla år, så nu har jag lagt på men nu måste jag träna för att gå ner de här kilorna. Och då säger jag till dem, för det har jag hört så många säga nu och det är inte bara du utan det är många som har sagt, ja men man kan inte träna sig ner i vikt. Och då när de säger det när jag säger att de kan inte träna sig ner i vikt så frågar de varför och då kan inte jag svara. Då tänkte jag, vad gör jag nu? Jo, jag ringer Jonas Bergqvist så nu ska du få förklara det här. Nu ska du få förklara det här som jag inte klarar att förklara. Varför är det så att man inte kan gå ner i vikt genom enbart träning? Då får vi väl utgå från att man äter fel eftersom man har gått upp i vikt. Men att bara ändra sina träningsvanor gör alltså att man inte kan gå ner i vikt. Och då undrar jag varför.
Ja, man kan väl säga så här att träning är ganska ineffektivt. Det är en ganska ineffektiv metod för att gå ner i vikt. Vissa kan ju säkert gå ner i vikt genom att börja träna. Om allting är status quo runt om i ens livsstil och så börjar man bli mer fysiskt aktiv. Då gör man ju av med mer kalorier och förutsättningar för att gå ner i vikt. Problemet är ju ofta att allting blir inte status quo runt om träningen. Utan en del som börjar träna, de får ju en ökad hunger. De äter ju större portioner mat, och äter man då fel från början så äter man ju ännu mer fel när man äter mer mat. Så att botten, alltså grunden i viktminskning, det är ju att finna en hormonell balans i kroppen genom kost. Och sen skulle jag vilja peka ut stressen som den stora boven, den näst största boven till att man inte går ner i vikt. Man snurrar på det här ekohjulet för mycket, och det är en ganska tydlig signal till kroppen om att inte släppa några extra kilo, för att här är det fara och färde, det är tuffa tider, så att det här bör man spara på sina lager. Så den största boven, det är felaktig mat, det andra är stress. Och sen möjligen då först på tredje plats så kan det komma brist på fysisk aktivitet. Man har ju sett i olika studier att det är mycket mer effektivt att lägga om sin kost för viktminskning än att börja träna. Och tittar man hur verkligheten ser ut, så ser man ju otaliga exempel på människor som inte lyckas gå ner i vikt när de börjar träna och kommer igång, för att de äter fel och äter ännu mer fel. Utan kosten är den stora. Sen så är vi väldigt olika oss individer mellan. Vissa kan nog få en ganska effektiv viktminskning av att börja träna på rätt sätt. En viktig fråga då är ju vilken typ av träning. Och där pekar jag ut styrketräning som den absolut bästa träningsformen för kroppssammansättning och viktminskning. Inte det här harvandet ute i joggingspåren som så många ger sig på. Medan andra inte klarar av det. Så det är väldigt, väldigt olika. Mm. Var det ett svar på frågan?
Ja, det var det. Absolut.
Pratade på här.
Absolut. Ja, men det är bra. Och det är lite intressant. För egentligen två tankefel vi har kört med i alla år. Då. Det ena är ju just det här att vi ändrar bara träningsvanorna. Och sen så kör man hellre lunkar ut i skogen än och lyfter skruv.
Ja.
Liksom, eller vad man nu lyfter.
Ja. Det är ett dubbelt fel.
Mm. Ja, precis. Och det är lite intressant faktiskt. Jag funderar på det här med att bränna fett. Kan det, i min okunskap här, kan det vara så att man, om du bara liksom pumpar in mängder med kolhydrater i kroppen och tränar då, så förbränner du bara kolhydrater, du förbränner inget fett. Kan det stämma?
Ja, det stämmer ju. Äter man mer kolhydrater så kommer kroppen gå över till mer kolhydratförbränning. Jag vill ju punktera det att i grund och botten så handlar det om kaloribalans. Det gör det ju. Att för att gå ner i vikt så måste man äta färre kalorier än vad man gör av med. Problemet är ju att i praktiken så kan man inte räkna på det här speciellt bra. Man kan inte förhålla sig till den enkla formen speciellt bra. Därför att äter du kolhydrater så driver du på hunger och sug, vilket gör att det blir väldigt svårt att äta färre kalorier än vad man gör av med. Och dessutom är det så att även om du lyckas göra det med stora mängder kolhydrater, så kommer du att sänka din ämnesomsättning så pass att du hela tiden får äta ännu färre kalorier. Därmed blir man tröttare och inte orka träna, och då får man äta ännu mindre, så det blir en ond cirkel. Så det är mycket enklare att hålla det här kaloriunderskottet med hjälp av någon form av lågkolhydratkost. För då äter man sig mätt och belåten. Och dessutom så ökar man ju, de allra flesta ökar kroppens ämnesomsättning. Så att inte bara äter man färre kalorier, utan du förbränner också fler. Och där får du till kaloriunderskottet när det handlar om lågkolhydratkost. Och det är det som är grunden till en väldigt bekväm och effektiv viktminskning.
Ja, det låter ju spännande. För man, på något sätt har man alltid trott att träningen betyder 80% kanske och maten 20%. Men på senare år så har man förstått att det är förmodligen tvärtom. Och det är lite
spännande. Ja, förmodligen tvärtom, ja.
Om man nu har vi pratat viktnedgång då, och du har gett lite tips och råd där. Och om man nu har kommit ner i sin målvikt, så vad är då råden? Alltså, du har ju i och för sig varit inne på dem redan, men om man tar några råd då för att hålla sin vikt på sikt och inte gå upp de här kilon igen, utan hålla livslång vana. Och vad kan de råden vara då? Är det ungefär vad
ja, att hitta sin form av lågkolat kost. Vissa trivs bra på en mer utpräglad paleolitisk kost, alltså lite mer stenålders kostmässigt. Men att undvika de stora bovarna, vilket är socker, stärkelse och mjölkprodukter. Och att hitta sin variant som man tycker funkar i längden, inte bara temporärt utan i längden. Och sen lägger man därpå styrketräning, så är det den bästa motionsformen för bättre kroppssammansättning och viktminskning. Så det tycker jag är basen. Sen så presenterar jag i min bok ytterligare ett par knep, och det är ju att tillföra lite extra protein eller aminosyror vid vissa tillfällen i anslutning till träningspassen, just för att förhindra onödig muskelnedbrytning och att man tar tillvara på sina träningspass på ett bättre sätt. Och sen har jag mitt fjärde verktyg då, som är någon form av måttlig fasta. Och det syftar ju, en sån här fasta syftar ju till att få till ett ytterligare kaloriunderskott, att äta färre kalorier. Det kan ju då ge en liten bonus till viktminskningen, och många mår ju bra på det. Jag mår fantastiskt bra av en sån här måttlig fasta. Så att hitta en rytm med de där verktygen som jag presenterar i boken på ett bekvämt sätt, det är väl mina råd.
Ja, det här med fasta är lite spännande. Jag har själv kört dygnsfasta här i 1,5 år nu. Och det var lite spännande. Man tror ju att man ska bli hungrigare och hungrigare under 24 timmar. Men faktum är att det där går lite upp och ner. Och jag har också bara känt fördelar. Alltså man lär sig lite grann vad som är hunger också. Och förr har man ju ätit 6 gånger om dagen. Och man har bara tittat, nu är klockan 12, nu ska jag ha lunch. Och inte känt om man är hungrig eller inte. Så att just det där med periodisk fasta är väldigt, väldigt häftigt, tycker jag. Kan du bara snabbt säga lite fördelar och vinster med ytterligare med periodisk fasta? Vad är det som händer i kroppen egentligen?
Ja, de stora fördelarna är att man får ju förbättring på hela den metabola profilen. Så att man får ju bättre blodfett och lägre blodtryck, viktminskning. Och man sänker också nivån av den fria tillväxtfaktorn IGF-1, som man förmodar kan ha en cancerskyddande verkan. Många, precis som du, upplever att man får en tydligare känsla i kroppen, skillnaden mellan hunger och mättnad. Vissa som äter lågkarbkost, de kan hamna någonstans där mitt emellan och blir aldrig riktigt hungriga, aldrig riktigt mätta. Men man balanserar upp sina aptitregleringar, och vissa gör det i alla fall. Det boostar tillväxthormon. Så just själva fastan är ju en liten stress på kroppen. Men man lägger in de där små stressarna för att väcka kroppens anabola uppbyggande system. Och sen då när du tränar och äter en bra måltid sen därefter, så får du en språngeffekt. Eftersom du har haft den här fastan innan. Och människokroppen är ju byggd för att växla mellan tider av god tillgång på mat och sen vissa tider när det var brist på mat. Och det är det man försöker efterlikna på något sätt. Sen har det ju blivit så här att alltså den enklaste formen av fasta är egentligen att äta när man själv vill. Att helt oberoende av klockan. Man bara äter när man är hungrig och sen så pysslar man på det man gör under dagarna, så äter man igen när man blir hungrig. Men många funkar det inte så. Vi lever ju så inrutade liv. Vi har arbetsliv och privatliv där vi styrs av klockan. Och då behöver vi planera in det här med fasta också. Vi behöver göra en struktur av det hela. Det behöver det egentligen inte vara, men vi tvingas att göra det. Det är väl de stora fördelarna. Nackdelarna är väl att man framhäver fördelar av att inte äta mat. Och vissa människor som har komplicerat förhållningssätt till mat och matvanor och sin egen kropp, då kanske man ska skippa alla de här tankarna på periodisk fasta. Man drar igång lite osunda tankar och förhållningssätt. Det finns ett visst antal sjukdomar också som man kanske inte rekommenderar fasta vid, men i övrigt så är det många som mår bra av det. Inte alla, men många.
Ja. Jag pratade med vetenskapsjournalisten Lennart Ennart, känner du till honom?
Ja, Ja.
Och han hade något ord som jag inte kommer ihåg, men han sa också att när man fastar så, alltså har man celler i kroppen som inte mår bra och nästan är lite trasiga, så börjar de liksom reparera sig själv. Det tyckte jag lät ganska häftigt. Och ja. Det händer också vid periodisk fasta.
Just det.
Det finns, jag tror att jag läste på din sida till och med att det finns en Facebookgrupp som handlar om periodisk fasta, stämmer det?
Ja, det finns det.
Ja,
jag tror jag är med i flera stycken. Jag tror, det finns ganska många sammanslutningar, både 5, 2 och 6, 8 och så.
Ja, just det kan man i princip söka bara på Facebook.
Ja, precis. Mm. Ja.
Jag läste ett blogginlägg idag som handlade om det här med, alltså många de fettbombar och de dricker fettkaffe, och jag känner mig lite skyldig för att precis intervjuat hon Martina Johansson som nästan lever på fett i alla fall periodvis. Hur ser du på, alltså, och det är ofta det man får höra, nej jag skulle aldrig starta LCHF för att jag vill inte trycka i mig fett, och då har jag sagt så här att nej, man behöver, det är inte det som är riktigt huvudsaken med LCHF, att man trycker i sig fett, men jag har också, tycker jag, ju mer jag läser om detta så alltså fett är bra. Vad har du för tankar kring mycket eller lite fett i maten?
Ja, men jag har nog ganska likadana tankar som Martina faktiskt. Fett är ju väldigt bra om man hämtar dem från bra källor. Jag dricker själv ett par dagar i veckan. Jag har en måttlig fasta, jag äter aldrig frukost måndag till fredag till exempel. Utan lunchen blir min första måltid på dagen. Men vissa dagar i veckan så startar jag dagen med en bulletproof coffee. Och det är ju en så kallad fettkaffe. Och mår utmärkt av det. Och jag brukar säga att det är som att fasta utan hunger. Så man tillför kroppen lite mättnad, men man får alla effekter från fastan ändå. För att tillför du bara kroppen fettsyra, så drar du inte igång hela systemet med insulin och de olika hormonerna som är kopplade till insulin. Så att dels så kan man ju någon gång då och då ta en sån här fettkaffe för att det är gott och man mår bra av det. Sen är det också så att många som äter lågkolhydratkost, en vanlig fälla är att de äter för lite fett. Många plockar ju bort kolhydraterna ganska så enkelt, men de kompenserar inte med extra fett, för att fetträdslan fortfarande sitter där. Och då blir det för lite mat och man kan få en sänkt ämnesomsättning och känna sig trött och hängig, och tillför man då extra fett så får man upp energi i kroppen. Så att vill man hålla en strikt lågkolhydratkost, då är det ganska viktigt att äta sig mätt med fett. Sen det folk ser framför sig, det är ju bacon som simmar kring i smör, och det är ju inte riktigt det det handlar om, utan det behöver inte vara de här, för ögat behöver inte vara de här mängderna som folk tror.
Ja, det är lite spännande där, alltså, för jag har inte koncentrerat mig på att äta mycket fett, men däremot så blir det lite automatiskt att man äter fetare mat, och det som hände först det var att jag slutade äta mellanmål. Jag har varit en mellanmålsperson hela mitt liv och äter mycket frukt och så. Nu äter jag ingen frukt. Men man blir liksom inte, man hann inte bli sugen på mellanmål på samma sätt som
förr.
Det är egentligen bra. Men vi behöver, alltså, så jag brukar säga sen när jag pratar om fett att grejen är inte att kanske att man måste trycka i sig massor med fett, men att vi inte ska vara rädda för fett som vi har varit i 50 år nu.
Exakt.
Och nära kopplat till fett så vet jag att det finns en rubrik på din hemsida som handlar om kolesterol, och det har man ju också, nu får vi säga att det är nästa myt vi ska försöka slå ihjäl, att kolesterol, alltså så fort totalkolesterolet går upp så får människor och till och med läkare panik. Varför har vi tänkt fel kring det här som vi förmodligen har gjort i 50 år?
Ja, orsaken är ju förmodligen Man har trott helt enkelt att kolesterol ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Och man har sett att mättat fett ökar kolesterolet. Och då har man byggt upp den här hypotesen att mättat fett leder till kolesterol som leder till åderförkalkning som leder till hjärt-kärlsjukdomar. Så den här kedjan, det har ju då hela sjukvården baserat sin sanning på. Det är ju så livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin har byggt upp sin verksamhet kring. Så att det är ett enormt system som bygger på det. Så att det tar ganska lång tid för att vända den skutan. Men man börjar ju förstå att, att mättad tvätt kan visst höja kolesterolet hos vissa personer, men ett högt totalkolesterol har ingenting egentligen med graden av åderförkalkning att göra. Det är den delen i kedjan där som man ifrågasätter ganska så skarpt nu. Och det, ja, med all tydlighet så är det ju socker och snabbsmält stärkelse som är den stora doven för hjärt-kärlsjukdomar. Kolesterol är en nyttig molekyl. Det bygger ju celler. Det är ju kroppens reparationsmassa och det bygger hormoner. Och det finns i äggulan för att det ska bli en kyckling. Och därför innehåller vår egen bröstmjölk en del kolesterol för det ska bygga celler hos våra spädbarn. Så att, ja, det finns en ganska så stor logik i att kolesterol faktiskt inte bör vara farligt på något sätt.
Jag tror att jag hörde några siffror om att eller någon information om att de flesta som dör i hjärt-kärlsjukdomar har lågt kolesterol, och de som i världen blir 110 år, de har ofta högt kolesterol. Det är lite spännande fakta.
Ja, åtminstone så är ju franska av den forskaren som är förmodligen bäst i Sverige på just kolesterolen, säger det att det finns ingen koppling mellan kolesterol och åderförkalkning. De människorna som är åderförkalkade och får olika form av hjärt-kärlsjukdomar, de har lika ofta lågt kolesterol som högt kolesterol, så det finns ingen koppling.
Då kan vi fortsätta att äta ägg. Jag tycker jag minns från när jag var liten så sa man att det är farligt att äta så mycket ägg. Så, ja. så kan vi fortsätta lugnt äta mycket ägg.
Ja, vi kan äta mycket ägg. Den enda faran med för mycket ägg det är att äggen vi äter inte är alltid av den bästa kvaliteten.
Nej.
Därför att det kommer inte från höns som är ute och pickar fritt, utan de föds upp ganska så snabbt. Och då får vi för mycket av en omega-6-fettsyra som heter arachidonsyra i blodet, och det brukar man se hos dem som äter mycket ägg. Så det är väl egentligen den enda lilla nackdelen då. Men för kolesterolets del så ja, då kan man äta hur många ägg som helst.
Mm. Vi ska vara noga när vi väljer äggen.
Ja,
så kan vi säga. Ja. Jag sa att vi skulle komma in lite på hälsostress. Det har ju varit en del skriverier nu det sista faktiskt. Jag tror det började lite grann med Mia Skäringer. Och jag kan förstå budskapet kring det här med hälsostress. Alltså, jag vet inte om du läser Expressens söndagsbilaga om hälsa. Men för 2 veckor sedan så handlade det om sifferdieter. Och jag var faktiskt själv med där i några spalter som intervjuade. Men du ska få höra här. Nu ska jag dra de varianterna som var med i de här sifferdieterna. Då har du den. Ja. 5-2, 80-10-10, 6-1, 80-20, 19-5, 6-8, 14-10, 20-4, 2-dagars-dieten och VB6-dieten. Och säger ja. Om det är konstigt att människor blir stressade och förvirrade.
Ja, mat har ju blivit siffror, gram och graf. Och, ja,
och den här hälsostressen då, är det så att alltså, vi har väl aldrig varit så bombarderade med budskap som idag. Vad har du för tankar kring det? Alltså, vi kan ju heller inte sluta prata om detta eftersom jag hörde här om dagen på nyheten att varannan svensk är överviktig. Så det är fortfarande viktig information att få ut, men det känns som ibland som det blir förvirrande och hysteriskt. Har du några tankar om, kan man säga det här på ett annat sätt? Eller hur ska vi få ut det så att folk har lättare att ta det till sig?
Ja, nej, men jag tyckte alltså den här debatten om hälsostress, den är ju väldigt relevant. Det är ju många som känner sig otroligt stressade i jakten på god hälsa. Det är ju otroligt hets kring dieter och vikt och kroppsideal idag. Så att det som den debatten och det som Mia Skäringer pekade på i sin debattartikel, det är ju väl värt att lyfta fram att människor förlorar sig själva när vi jagar den här hälsan och den här vikten, och vi jämför oss med andra. Och det behöver vi sluta med och jobba mycket med självkänsla och att vara trygg i sig själv och att älska sig själv för den man är. Och så det är ju en del av det hela och det är jätteviktigt. Men samtidigt som det inte riktigt kom fram med den debatten, det var ju att mänskligheten är på väg mot en hälsokatastrof. Det är ju otroligt dyster statistik om vi blickar framåt med vad som händer med övervikt, och vi är på väg mot en demens- och diabetesepidemi utan dess like. Så att samhället står inför en enorm utmaning i form av både enskilt lidande av alla de här människorna, men också enorma kostnader. Och vi måste ju för oss som art ändra riktning. Vi kan ju inte fortsätta så här. Så vi måste ju börja prata om vad är det som bygger riktig hälsa. Och, då, och för att kunna göra det, då behövs ju kunskap. Så att man måste fortsätta den här debatten om vad riktig hälsa, inte bara hur vi förhåller oss till det hela, utan vad är det för mat och vad är det för träning. Människor måste lära sig om vad som faktiskt fungerar. Så det är väl mina tankar kring det hela. Och när det gäller kost så har vi ju haft rekommendationer som har varit helt upp och ner de sista decennierna, som har en del av skulden till det hela. Det är inte så att den här klassiska traditionella tallriksmodellen är så värst farlig i sig, men den gör ju att människor inte kan hålla fingrarna borta från det söta. Det är en inkörsport till de tyngre, söta grejerna. Det är det. Vilket gör att man går omkring och är hungrig och sugen och sötsugen hela tiden. Och klarar inte av att stå emot alla de frestelser som finns här runt om oss. Så att det är ansvar att ha den här klassiska tallriksmodellen och de officiella kostrekommendationerna som vi har haft. Så att jag brinner väldigt mycket för att föra ut kunskap, att var och en ska lära sig en grund om hälsa, kost, träning och livsstil, och att vi lär oss om oss själva. Och parallellt med det så kan man givetvis jobba på sin självkänsla och sin attityd och sitt förhållningssätt till sig själv och sin egen kropp.
Ja, det var jättebra tankar. Och du var inne lite grann på sjukdomar där. Jag hörde någon cancerforskare häromdagen som sa att var tredje person kommer att få en cancerdiagnos någon gång i livet. Och han sa i samma mening, eller om det kan ha varit en hon, att 50% av cancern skulle kunna undvikas genom bättre livsstil. Så det finns ju, som du säger, fantastiska vinster för varje person som drabbas, men också för samhället såklart i stort. Det var en bra tanke. Jag kommer ihåg när jag hörde dig och Andreas i Göteborg så visade du upp en pyramid. Vi ska börja avrunda nu, men den pyramiden tycker jag är, du har varit inne på det här med helhetstänk och så. Kan du bara snabbt, du behöver inte gå in på så mycket på varje punkt, men dra de punkterna som du har i den här må bra pyramiden.
Ja, just det. Jag har en pyramid där som ett försök att rangordna betydelsen av varje pusselbit i vår vardag för att bygga hälsa. Och man kan ju diskutera ordningen på de där på olika sätt, men längst ner där har jag mat och näring, alltså att vi tillför kroppen byggstenar så att vi överhuvudtaget har förutsättningar för att fungera normalt. Så mat och näring, och sen kommer ju stress och sömn, det är ju de två nya folksjukdomarna, att människor är för stressade och sover för dåligt, och det måste vi komma till rätta med. Och sen därefter så kan man ju prata om olika typer av träning, styrketräning och konditionsträning och så, men det kommer först där uppe. Men det som man ser människor göra ute i samhället är att de äter skräpmat. Jag brukar säga det på min föreläsning. Människor är övergödda, men de är undernärda. Och så sover de dåligt och stressar för mycket. Och så springer de till gymmen och letar gott samvete. Det är så människor gör. Och det blir inte alltid så bra. Så att jag tror någonstans att det goda välmåendet börjar med mat och näring. Och sen balans i livet genom att stressa lagom och få sin återhämtning på olika sätt. Det får ju människor på olika sätt. Och sen att få sömnkvalitet. Och sen därefter så kan man börja prata om olika typer av träning. Ta det i den ordningen. Det är väl mitt råd.
Jag tyckte det lät jättebra. Jag hade någon grej här på slutet att du skulle få ge de tre bästa träningstipsen och tre bästa kostråd. Men egentligen har vi varit inne på så mycket. Men kanske, vi har inte pratat kanske jättemycket träning. Ska vi skippa de tre bästa kostråden? För det har du gett hur många som helst. Men om du har de tre bästa träningstipsen till en normal svensson.
En normal svensson, det är vardagsmotion. Det går inte att kompensera 8 timmar stillasittande med ett hårt träningspass på kvällen. All nyare forskning visar att det funkar inte så. Utan vi måste ha den här vardagliga rörelsen. Så vardagsmotion, styrketräning med den bästa formen för kroppssammansättning och viktminskning och hormonell balans. Det är så många rätt, men hittar man det i rätt miljö på rätt sätt så kan det vara otroligt kul. Och sen att man vågar kliva ut från komfortzonen. Träning handlar om att inte alltid göra som man alltid gjort, utan att utmana på olika sätt och vis. Det där utvecklingen ligger. Så får man till vardagsmotion, styrketräning och man lär sig kliva ut från komfortzonen, då har man kommit en bra bit på väg.
Kan vi testa tre snabba kostråd också då? Kan du komma på tre bra snabba kostråd, enkla till medelsvensson också?
Ja, undvika de tre största bovarna i den moderna maten. Det är socker, det är mjöl och alla mjölkprodukter. Man kan äta lite mjölkprodukter, de feta varianterna, med måtta. Men inte överdriva för mycket. Och istället äta fett av bra kvalitet. Gärna mättat fett. Äta ekologiskt. Och ekologiskt och närproducerat. Och tillaga det väl. Inte snabbt och drastiskt, utan gärna långsamt och skonsamt.
Toppen bra.
Det var väl mina snabba råd.
Ja, jättebra. Kanonbra. Vi ska börja och runda av. Och vi kan berätta att du har varit snäll och gett oss en bok som vi ska låta ut. Och det är den nyaste bok som heter Drömkroppen på 8 veckor. Mm. 4 steg till hälsosam toppfysik. Som jag inte har läst, men som jag hoppas att kunna läsa snart. Och den är... Ja, jag har något att säga om den förresten, lite kort.
Ja, du läser ut den på en kväll om du har gott om tid. Det är en lättsmält bok.
Ja.
Jag tänkte så här att vi sätter en riktig äkta kvällstidningsrubrik på den så att den väcker uppmärksamhet. Det är klart att jag har ett kapitel i boken där jag resonerar om vad är drömkroppen, och det är klart att det beror på var man börjar någonstans, om man når det på 8 veckor, och det beror på hur man definierar drömkroppen och så vidare. Så att det där resonemanget har jag i boken. Men väldigt enkelt, grundläggande teori och sen gör så här. Fundera inte så mycket, kör det här programmet i 8 veckor så är du inne på rätt spår. Gör det gärna till din livsstil, men jag tycker inte heller det är fel att man sätter en period för sig själv. Att man skruvar åt tumskruvan lite extra under 8 veckor och sen kanske man kan släppa dem lite grann efter 8 veckor. Man gör som man själv vill, men det är 4 steg som bevisligen fungerar vart och ett, och gör man dem tillsammans så då får man 1+1=3.
Spännande.
Och det är lågkolatkost, styrketräning, tillskott av protein eller aminosyror samt en måttlig fasta. Det är mina 4 steg.
Jättebra. Så den lilla boken kommer vi att, den är inte så liten heller kanske, men vi kommer att låta ut den i samband med den här podden och på bloggen där, så att där hittar man info om det. Nu är säkert övertygad om att många vill veta mer om dig och läsa mer om dig och dina företag och verksamheter. Var hittar man dig på nätet?
Man hittar mig på jonasbergqvist.se, där är min hemsida och blogg. Och sen hittar man, det är mycket om mig, sen så min verksamhet, det hittar man på msgruppen.se, martinochfredrikgruppen.se.
Ja.
Vi utbildar personliga tränare och kostrådgivare och coachar och har en ganska stor verksamhet här i Stockholm, vilket är jättekul.
Ja.
Så där hittar man mycket om det.
Då ska jag lägga ut de länkarna också så att de blir lätta att hitta. En allra sista fråga. Var uppdaterar du din egen kunskap? Har du bloggar och poddar och sånt som du följer för att uppdatera dig?
Ja, det är en del bloggar. Man kan följa svenska bloggar som i sin tur följer någon, och så får man tips om någon tråd och så letar man så vidare ner till källan. Jag följer några amerikanska bloggare, Twitter, där kommer jättemycket tips på nya studier som kommer ut. Enkelt att hålla koll på det. Prenumerera på vissa tidskrifter som jag läser. Det är lite olika kanaler.
Ja, spännande.
Jag är jättesystematiserad i det hela, utan det är från lite olika kanaler.
Ja. Jättekul. Ja, vi slutar här och jag är så glad. Alltså, som jag sa inledningsvis så kan du så mycket som man skulle kunna ha, och massa olika teman, men vi får hålla den här gången för att se om det blir någon annan gång. Och du ska ha 1000 tack för att du tog det. Jättesnällt av dig.
Tack själv.
Så ha det gott framöver.
Tack så mycket.
Tack, hej.
Hej.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at BennyAddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.